This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive & June. Olive & June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive & June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive & June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
Nu då ska jag stänga av den här, vad heter den nu igen, inte mentometern utan metronomen.
Metronomen, mm. Ja. Nästan som teknodromen.
Och det är i Turtles.
I Turtles, ja precis.
Men jag har ju faktiskt inte sett så mycket Turtles.
Är det...
Nej. Men jag är igång och spelar
är det
in.
Någon, du är igång och spelar in. Mm. Var det någon i efterknacksgruppen som klagade lite på att liksom gnissla lite?
Det är någon som har gjort det vid något tillfälle och visste inte var det kom från. Men det verkar inte vara så många som har hört det.
Det kan... Nej, det kan vara min stol som jag sitter på. Som jag sitter ju nu då i min streamingstudio som jag har byggt. Men en sak som jag inte har köpt ännu är en ny sån här gamingstol. Så jag sitter med min i en sån skrivbordsstol då. Den är rätt skön, men jag har inte oljat den på länge, va? Sen jag köpte den för många år sedan. Så att när jag rör mig så kan det bli lite farfar i gungstol. Så jag ska försöka tänka på då att sitta still här.
Plus
nu.
Plus att du kör, du har lite restless leg syndrome.
Ja, precis. Men jag, det är mest om jag lutar mig fram och tillbaka och ändrar positioner så som det är ett problem. Men jag har också en sån stol på väg som så det är problem. Den som är orolig över det här, det kommer inte vara något långvarigt problem, utan jag det är snart förbi. Snart är det en ny stol och jag kommer nu då att göra mitt absolut yttersta för att undvika knarr den här podden.
Och har den läskhållare gamingstolen?
Den har läskhållare, ja. Dryckeshållare.
Just det.
Den har allt. Inte stolen, tror jag. Kanske stolen också, men mitt gaming-skrivbord som jag har köpt har dryckeshållare.
Okej.
Okay. Så det är kanon.
Då kör vi igång.
All right.
Specialisterna, baby. Specialisterna, baby.
Ciao. Okej.
Ciao.
Ciao Bambini och välkomna till Specialisterna
Ciao,
podcast.
Ciao Bambini. Men nej, Anton Magnusson.
Och med mig Simon Gärdenfors. Jag är i Stockholm.
Det är vi som tillsammans
bildar de riktiga specialisterna.
Vi ligger lite off. Det är vi som är de riktiga specialisterna som vi har gjort någon gång, om det var på Camilla Fogelborgs födelsedag en gång på Ugglan när vi spelade rundpingis. Mm. Och i en runda där så var det du och jag i final.
Ja.
Och då sa vi det framför vi sa det till Albins ansikte, kan man säga då. Oh, de riktiga specialisterna i final. Så vi vill få honom att känna sig lite utanför.
Ja, jag tänkte faktiskt...
Vi är ju de ursprungsspecialisterna.
Ja, vi var de två första specialisterna i alla fall. Och jag tänkte... Mm. Vi var ju på Albins bröllop för några dagar sedan. Ja. Och då så var Nisse Hallberg var konferencier på det bröllopet. Så man skulle ju anmäla sig till honom. Och vi bestämde oss ganska sent om sidor att hålla ett gemensamt tal.
Ja, på plats mer eller mindre. Mm.
Och då tänkte jag faktiskt, för jag kom på det lite för sent, jag tänkte säga till Nisse så här, kan du inte presentera oss? Och nu kommer ett tal från de riktiga specialisterna.
Ja, just det. Ja. Men det gjorde han inte, han glömde
Nej,
bort det.
Nej, jag tror det var jag som glömde att säga det till honom.
Okej. Ja, för det hade varit en... För det var ju lite... Det var ju som man kan tro också på då Albins bröllop. Mm. Lite då retig stämning i tal och överlag liksom, att man gick runt och rätades. Om man gick förbi någon så sa man något lite rätligt.
På
och
hela bröllopet?
Det är ju liksom en kultur som...
Att det var lite roasty
på
stämning,
ja, precis,
på...
Roasty stämning, ja, precis. Det är ju en kultur som han är uppvuxen i, gissar jag, liksom, att man går och roastar varandra lite.
Ja, men det är väl också en allmän kultur i bröllopstal att det ska vara lite småroastigt. Alltså...
Ja, det stämmer. Framförallt i... alltså, det skiljer sig väl lite från land till land. Mm. Jag vet att Ricky Gervais sa det liksom när han höll i, han höll ju då i de här Golden Globe. Yeah. Och det blev ju lite ramaskri kring det då, för att han liksom han roastade när han då ledde Golden Globe. Och liksom dissa lite kända ansikten som var där då på plats och så. Och när han då satt i någon talkshow dagen efter och pratade om det och så sa han att det nog var rätt mycket kulturkrock, för att det är så galor är i England. Att,
ja, men är det inte så i USA också? Är, men... För att de gånger jag har sett det så har det varit, alltså så här, Chris Rock som håller tal på VMA, eller du vet, det är värd där på VMA, han har väl varit på Golden Globe, eller vad heter den största, alltså, som är Grammy, nej men Oscars-talet.
Ja, jag minns ju, ja, Oscars också, men jag tror Oscars, där är det lite mindre roastigt. Alltså överlag skulle jag säga att i USA är det lite mer hjärta och lite mindre hårda liksom roast-dissar. Sen kan jag tänka mig liksom att jag minns ju då Chris Rock på MTV Awards och så. Mm. Men jag tror MTV
var
de Video Music Awards. Mm. Ja, precis. De ska väl vara, där var väl lite grejen att vi är inte som andra galor. Vi är lite liksom...
Lite ungdomliga.
Lite mer rock'n'roll. Mm.
Ja, det var precis. Väl där...
Medans Golden Globe och så. Det var där han sa R. Kelly...
Jaha, vem var det som sa R. Kelly-talet?
Ja, men i sin i en sån Video Music Award som Chris Rock ledde, så sa han, skämtade han lite om så här folk som var där, och så pratade han lite om så här att man också får tänka på liksom, det är mycket jobb med en sån här gala, bara en sån sak liksom, man får tänka på var man placerar alla liksom gästerna då. Och så minns jag inte exakt, jag tar några exempel, kan vara påhittade, det kan vara sanna då, men till exempel så här, man sätter inte Eminem bredvid Ja Rule och så vidare och så vidare. Och sen kom punchlinen då, och man sätter inte R. Kelly bredvid tvillingarna Olsen, de Olsen Twins, skämtar han då. om du minns.
Jag har inte sett just det talet, men jag minns ju Olsen-tvillingarna såklart, men
specialisterna. Bara killar.
Vi var någonstans vid att
Chris Rock och Olsen-twins-talet.
Mm, just det. Och jag förstår ju vad han syftar ju då på att, för det här var ju långt innan Surviving R. Kelly och långt innan han var åtalad, va?
Ja, precis. Jag tror det var innan det, ja. Eller om det var precis i den vändan liksom.
Det här, det var inte. Så, ja. För jag tänker att det var en sån grej som liksom alla visste att han var barnsligt förtjust i unga brudar.
Ja.
Men att så, det hade inte blivit ett jättestort... Jo, han var i och för sig gift med Aaliyah. Ja, Aaliyah eller Aaliyah? Aaliyah tror jag det.
Aaliyah, ja, hon som dog i en flygolycka.
Just det. Men det var väl innan hon var underårig, speciellt i USA där ofta gränsen är 18 för sex. Så jag tror att det var när hon var typ... Att de gifte sig när hon var 14 eller något sånt.
Ja, att de elopa någonstans och gifte sig. Ja, precis.
Vad är elopa? Mm.
Alltså att rymma.
Aha.
Man brukar säga det i såna lägen att man elopar, to elope. Att liksom lämna hus och hem och bara fly med någon ofta.
Mm.
Kanske någon som lämnar fru och barn utan att säga någonting.
Eminem säger väl det i någon låt där han dissar bögar. Säger en sånt, if you feel like I feel, another man can't elope, eller någonting.
If you feel like I feel, I gotta get it though. Vad är det?
Without me, tror jag det är. Alltså den låten.
I'm Slim Shady, yes I'm the real Shady, tror jag det var.
Mm. Ja, det kanske är den.
Ska vi se hur den går då?
Kan du den i huvudet?
Tom Green to hump a dead moose, my bum is on your lips, my bum is on your lips, and if I'm really lucky you might just give it a little kiss. And that's the message that we deliver to little kids and expect them not to know where the woman's clitoris is. Of course they're gonna know with it, of course, by the time they hit fourth grade and got the Discovery Channel, don't they? We ain't nothing but mammals. Some of us animals.
Läser du innan till nu från texten?
Nej, från minne bara.
Okej.
But you feel like I feel, yeah. There's no reason that a man and another man can't. Är det elope, han säger?
Jag vet inte. Jag bara kände igen det därifrån.
Ja, precis, can't elope. Eller så är det något liknande då, men but you can feel like I feel, I gotta get it though. Wait to swing your pantyhose. Swing your pantyhose.
Jag fattar inte vad han menar riktigt där då. Alltså menar han att om du känner som jag så finns det ingen anledning att en man kan inte rymma iväg med en annan man. Alltså är han homofobisk eller inte i den raden?
Han är väl både och. Han är inte då homofobisk. Han säger så. Det finns väl ingen anledning att de inte ska kunna göra det.
Mm.
Men du kan känna som, du kan också känna som jag att du måste liksom, du vill få mutta. Ska vi säga, I'm the real Slim Shady.
Mm.
Slim Shady lyrics. Då säger vi här, may I have your attention please.
Ni behöver inte läsa hela.
Will the real Slim Shady please stand up? We're gonna have a problem here. Okay, y'all act like you never seen a white person before. Jaws all on the floor like Pam and Tommy just burst in the door and started whooping her ass worse than before. Där säger han ju då liksom det här Pamela Anderson och Tommy Lee Jones, heter han så? Han trummisen i...
Hette han inte bara Tommy Lee?
Tommy Lee, ja precis. Tommy Lee Jones är han skådespelaren ju.
Mm.
Tommy Lee då, att han misshandlar Pamela Anderson, ryktades det ju.
Okej, vill du gå igenom den här Eminem-låten ord för ord, rad för rad nu? Det är okej, men bara, i så fall vill jag bara vara inställd på okej, det är det vi ska göra nu.
Okay.
Och sen komma tillbaks till Chris Rock's roast.
Ja, precis. Ja.
Okej.
Så han tar upp det då med Tommy Lee och Pamela Lee Anderson då, att started whooping her ass worse than before. They first were divorced, throwing her over furniture. Okay. It's the return of the, oh wait, no wait, you're kidding. He didn't just say what I think he did he? And Dr. Dre said, nothing, you idiots. Dr. Dre's dead, he's locked in my basement. Feminist women love Eminem. Chicka chicka chicka, Slim Shady, I'm sick of him. Look at him, walking around, grabbing his you-know-what. Flipping the you-know-who. Yeah, but he's so cute though. Ja, precis, att han säger då liksom det här, att då feministiska kvinnor, de gillar honom. Då att de har svårt för vad han säger och så, men de dras till honom liksom. Han är så, han är söt. Yeah, I probably got a couple of screws up in my head loose, but no worse than what's going on in your parents' bedrooms. Mm. Så jag menar då att i sovrummet där hos dina föräldrar så händer det lika freaky grejer som jag rappar.
Ja, men screw betyder också knulla, så att loose screws kan betyda lösa knull då liksom.
Ja, okej, okay, ja, snyggt, det har jag aldrig tänkt på. Sometimes I wanna get on TV and just let loose, but can't, but it's cool for Tom Green to hump a dead moose. Det är en liten diss med Tom Green som vi har ju varit förband åt ju. Eller förkomiker åt.
Ja, men det kan också mer vara att han gör hyckleriet en känga där liksom. Att de tycker det är okej, precis, att Tom Green gör något snuskigt men inte han.
Ja, exakt. För jag skulle säga att Eminem och Tom Green är lite i samma anda. Alltså den där sent 90-tal då är det ju.
Mm.
Att jag tror att Eminem gillar väl liksom South Park och Tom Green och sådär.
Ja, han har väl liksom... någon referens. Är det i den videon han kör den här samma look då, samma utklädnad som Tom Green har i den här låten I Put My Bum On Things eller vad? Mm,
den heter väl till och med My Bum Is On The Swedish.
Just det.
Som var då liksom en listetta i USA när Tom Green... Han var ju en av världens mest han var kanske världens största komiker under 2 år ungefär.
Mm.
Och sen bara försvann han när han fick testikelcancer.
Mm. Eller vänta, Freddy Got Fingered kom väl efter hans testikelcancer, eller kom den innan?
Den kom nog efter testikelcancern. Mm. Ja, du vet det. Men den floppar ju också rejält.
Men blev en kultklassiker.
Ja, precis. Han är ju, jag håller ju honom fortfarande väldigt högt. Och jag köpte ju de här. Var ju svårt att få tag på hans humor i Sverige. Man kunde se det då på MTV, hans show och så. Men jag fick tag på, när jag var i London på Harrods, så kunde jag köpa hans videoband liksom.
Jag kommer ihåg det också när man var i London och kunde köpa liksom populärkultur. Jag tror det hette Forbidden Planet, hade de en på Oxford Street där, en butik där jag bland annat köpte A Bad Taste, Peter Jacksons film. Jag köpte någon skiva med tecknad filmmusik och sådär. På ett sätt så var, alltså man fick ju så jävla mycket större kickar när man väl hittade någonting innan allting var tillgängligt.
Ja, verkligen.
Som klischén säger, ett musklick bort. Men jag vet inte om jag hade velat byta tillbaks.
Nej, man vill ju inte det. Men samtidigt så får man bara acceptera att den känslan kommer man aldrig riktigt åt igen. Som när man då var i ett annat land och de hade då den här
letar efter något riktigt smalt. Som nu försöker vi ju hitta alla 18 avsnitt av Mitt sanna jag, heter det? Eller min...
Just det, ja. Mitt sanna jag.
Så, då, och den är inte hörlig. Den finns inte ett musklick bort i alla fall.
Nej, verkligen inte. De hade lagt upp ett avsnitt, om det var så här, avsnitt 7 av Mitt sanna jag, som liksom av en slump hade lagts upp på YouTube dagarna innan vår podd släpptes.
Men jag kan tänka mig att om man skulle vara nu på en loppis i liksom Örkeljunga, och så bara ser man en sån VHS-kassett där det står Mitt sanna jag, avsnitt 1-18. Då hade man ju fått en rätt stor kick. Bara, åh fy fan, verkligen. Vad fett! Alltså så här.
Ja, det är bara frågan om den ens om den finns. Men det hade varit... Men kanske om man är på en loppismarknad och så är det så här, man ser då...
Ja, men en heminspelad liksom, video, tänker jag.
Heminspelad, ja, precis. Det var det jag tänkte. Tänker det. Ja, precis. Ja, det hade varit jävligt fett. Så det, och då hade vi kunnat då konvertera dem till och lägga upp det på YouTube. Så att, så att alla... För den börjar bli kult nu, mina sanna jag. Har du följt med i IMDb?
Ja, den har ökat från... den har kommit upp i 9,0 eller någonting på IMDb.
Senast jag kollade låg den på 9,1 har jag för mig. Och den hade då 3,5, om jag minns rätt, när vi pratade då i förra veckan i podden om Mitt sanna jag, som ju är Lill Infors sitcom i en, vad man säger, Svensson Svensson anda då, att TV4 svar på Svensson Svensson. Mitt sanna jag med Lill Infors och Brasse Brännström, va. Och nu är det ju kanske Sveriges högst ratade TV-serie. Och det har kommit lite recensioner också.
Jag har läst någon rolig recension.
9,0, du hade rätt. 9,0 ligger den på. Då Mitt sanna jag, från då 95 är den, med Lill Infors och sådär.
Den är högre rankad än Mina problem. Jag tror Mina problem är 8,5 eller något sånt där.
Okej, okay, ja, det ser. ja, men det är rätt roliga roliga recensioner då. För att det är viktigt att de får inte vara, de måste ju vara trovärdiga, för annars kanske IMDb går in och märker att det är något fuffens på gång ju. Här har vi ändå A Beautiful, den är lite flippig visserligen, A Beautiful Movie står det i den här recensionen. At first I was a bit skeptical about this TV series, but after hearing about it in a podcast I actually enjoyed this show. Lillemor is a great actor and Per is too. However, I feel like the plot is kind of weird. Why would a singer marry a pilot? sen har vi då A Very Good Sitcom, 10 av 10. This is one of Europe's many TV series. I can't believe this was only aired for one season. Very great performance. The chain smoking man is number one.
Han är ju död då, den skådisen som spelade den kedjerökande direktören, eller vad han var.
Precis. Albin kom ett förslag på bröllopet nu då, att han, för då vi pratade om att han var död liksom, så det går ju svårt, det är svårt att följa upp då måste man ju ändra skådis. Men Albin sa man skulle också kunna göra en prequel, och då är det lite fritt fram och
en yngre. Ja, just det.
Så hur blev han den här kedjerökande? Man får följa med i resan, så vad var det som gjorde att han började röka? Man tänker kanske i sista avsnittet av det, vår prequel-säsong, det är då han börjar röka liksom, för det är någonting som händer.
Det var vi är inne på rätt många sidospår nu.
Ja, precis. My bomb is on your lips. jag vill bara hitta det här då. Vill du att jag scrollar ner till det då?
Ja, det kan du göra.
Här har vi det då. Det var faktiskt det jag var. Of course they're gonna know. Okej, jag får ta det här.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive & June. Olive & June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive & June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive & June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
And if han härmar Tom Green där ju. But it's cool to for Tom Green to hump a dead moose. Mm. My bum is on your lips, my bum is on your lips. Det är från den då Tom Green-låten.
My bum is on the Swedish, som den heter. För det är väl bara crazy humor då, att hans röv är på det svenska.
Ja, men det är, om det är svenska ambassaden, för de har ju bara gått runt med kameran och så på stan, och så var det en skylt där det stod Swedish eller något liknande. Och så gned han sin röv mot den och sjöng liksom. And if I'm lucky, you might just give it a little kiss, and that's the message that we deliver to little kids, and expect them not to know what a woman's clitoris is.
Nu hänger inte jag riktigt med i Eminems text här. Alltså, så han pratar om sin röv, och du kan eventuellt få ge hans röv en liten kyss. Och det är det budskapet vi ger till små barn, för självklart.
Han pratar om att det är okej för Tom Green att då jucka med en död älg. But it's cool for Tom Green to hump a dead moose. My bum is on your lips, my bum is on your lips. And if I'm lucky, you might just give it a little kiss. And that's the message that we deliver to little kids and expect them not to know what a woman's clitoris is. Så det känns ju som en liten diss till Tom Green. Eller i varje fall en lite, att han är lite sur på att Tom Green får komma undan med så mycket. Men Tom Green var ju inte så här barnunderhållning liksom.
Nej, det kan inte Eminem lite heller riktigt. Eller nej, han inte tänkt att vara. Men kom till hans eventuella homofobiska rad.
Ja, precis. Of course they're gonna know what intercourse is by the time they hit fourth grade and got the Discovery Channel, don't they? We ain't nothing but mammals. Well, some of us cannibals who cut other people open like cantaloupes. But if we can hump dead animals and antelopes, then there's no reason that a man and another man can't elope. Ja, precis. Rätt. Can't elope.
Elope betyder fly iväg tillsammans, eller?
Som jag har förstått det så är det att det är fly iväg ihop, liksom. Mm.
Det är inte bara gifta sig.
Kanske, nej, jag tror inte det. But if you feel like I feel, I got the antidote. Okay. Women, wave your pantyhose, sing the chorus, and it goes. Och så kommer det.
Men då skulle jag tolka honom som ganska homofobisk. Han menar, ifall det är okej att jucka mot djur, i så fall så borde det väl inte vara, då borde det vara okej med bögar också.
Ja,
att det är lite så han tycker. Men om du känner som jag känner, så har jag botemedlet mot det, och det är brudar som viftar med sina trosor.
Ja, exakt.
Jo, för han var ju liksom, han la ju rätt mycket homofobiska rader en gång i tiden.
Ja, Ja, precis. Det är inte lika mycket nu längre, men...
Nej, han tog väl avstånd lite för sin homofobi och gjorde en låt med Elton John och sa att han hade bara sagt de homofobiska raderna för att han ville piss people off.
Ja,
och det jag tänker att det mer var så här, ja, han kanske inte egentligen hade så mycket mot bögar liksom. De flesta, inklusive jag själv, var kanske så här lite slentrian homofobiska på tidigt 90-tal, att man bara så här, ja. Och sen när man tänkt efter så kom man på att ja, det var ju kanske dumt att vara slentrian homofobisk.
Att det kanske då räckte med några år i Hollywood så blev han liksom lite, så kände han att då hade han lärt känna så många bögar och tyckte att det var så trevligt, och så har han inte hängt med sitt gamla gäng i Detroit lika mycket liksom. Men elope översätts då rymma.
Okej.
Okay. Mm. Ja.
Men det brukar jag, men det är ju konstigt, en man kan inte rymma med en annan man. Det känns ju som att det brukar användas i sammanhanget då, att rymma liksom tills
ett kärlekspar, ja, rymmer, precis. Man säger, jag tror inte man säger elope from a prison, utan då är det escape liksom. Så att det rymma i en bemärkelse, men inte i alla bemärkelser kanske som vi använder rymma.
Och då är vi tillbaks, för att han R. Kelly, han rymde och gifte sig med
Aaliyah.
När hon var i inte laglig ålder. Jag kommer inte ihåg hur gammal hon var, om hon var 13, 15, men hon var under 18 i alla fall. Så det var inget lagligt bröllop i lagens rätta bemärkelse, för att man var ju tvungen att vara 18 för att kunna gifta sig. Men det fanns ju då papper på att de hade låtsas gift sig, R. Kelly och Aaliyah, och vittnesmål om att de hade knullat liksom. Så att det var ju ute väldigt tidigt, eller då vet jag inte om de vittnesmål, alltså folk fattar ju att de hade knullat när hon var liksom olagligt ung.
Precis.
Så folk visste ju då om R. Kellys pedotendenser. Jag vet inte var gränsen. Jag ska inte gå in på det där, vad som är pedofili och inte, men hans olagliga tendenser vad det gällde unga tjejer. Och det var väl det som Chris Rock syftade på i det talet.
Jag gissar det också.
Men på den tiden så var det liksom, då var det mer någonting man kunde skämta och skratta åt. Och sen så liksom efter Me Too så kom folk på att, men det där var ju inte okej. Alltså lite på samma sätt som Bill Cosby. Det var också så här att det var ju ganska ute liksom att han hade drogat kvinnor. Ja. Han hade själv erkänt det och så där, att han hade gett. Mm. Men sen efter Me Too så var det, oj, det där kanske vi borde ta upp igen.
Ja, precis. Jag minns det till exempel i Big Brother, första säsongen av Big Brother i Sverige. Mm. Då är det här runt millennieskiftet nästan exakt. Jag gick i gymnasiet. Då var ju han Per Holknekt.
Just det.
Han är någon form av entreprenör, va?
Han är inte skater också?
Ja, han är väl skatare, men han har inte gjort några så jättepopulära jeans som han har blivit
multimiljonär på. Var det han som hade Odd Molly, eller blandade ihop honom med?
Ja, det känns som att det är han som hade Odd Molly.
Och
eller
kanske
ett finger med i varje fall.
Wesk, var det han? Eller var det någon som hette Greger? Jag blandar ihop dem lite. Ja.
Något av det, liksom. Han gjorde en succé med ett så stort jeansmärke, liksom. Mm. Men då... Han var med i första säsongen av Big Brother. Mm. Och då var det också en annan kvinna med som... jag tror det var de två kvar i finalen då.
Mm.
Och den sköttes ju med en utrustning då i direktsändning. Att de satt inne i huset i soffan och sen så studion sände parallellt live ju.
Mm.
Och då den här kvinnan som jag tror hette Angelica, tvåbarnsmamma från någon liten ort.
Han hade väl också barn. Jag vill minnas att han hade en dotter, och att det var något klipp där de skålade, slutcitat, med en kanelbulle. Det är bara ett minne som fastnat.
Okej, ja, det är möjligt, ja. Men i varje fall, när han då åkte ut, om han, låt säga han åkte ut som trea.
Mm.
Så att då var det Angelica och en annan kvar. Mm. Och då när, och då stod det väl mellan han eller Angelica som var nominerade och skulle åka ut. Och så säger då om det är Gry Forssell eller Adam Alsing i studion. Då, och den som får åka hem det är Per.
Mm.
Och då när han säger det då liksom hoppar Angelica till lite så yes, för hon var glad att det inte var hon.
Mm.
Och då säger Per håll käften hora. och så går han ut ur studion då, eller ur huset. Och så är det ju då efterintervju i studion då. För huset är ju då i direkt anslutning till studion som är bara liksom en kort promenad utanför. Så han kommer in där då direkt och där sitter publik och så blir han intervjuad. Och då får han frågan så här, är det någonting du... han får lite olika frågor hur det har varit i huset och så. Och till slut får han frågan, är det någonting i huset som du ångrar?
Mm.
Så nej, det skulle vara det där sista jag sa till Angelica. Det är roligt att han har varit där i nästan 100 dagar. och skött sig. Det är sista. Ja. Men jag minns att det blev inget, för jag tänkte när jag såg det, tänkte åh jävlar, det där kan ju liksom ge dålig press. Men det var liksom, de gjorde ingen grej av det då. Jag tror det hade varit, men det tänker jag idag, att det hade nog inte flugit lika bra. Jag kan tänka mig att Per Holknekt kanske är glad att det inte är något klipp som likt, om du minns för ett år sedan, när Loa Falkmans tal på Guldbaggegalan spred sig när han kallade Alexandra Dahlström för lilla gumman.
Ja, ja men det talet har väl varit med i 100 höjdar också.
Ja, det har det va.
Mm. Så att det har ändå spritts. Men när det var med i 100 höjdar så var det som en ball grej. Men sen kanske nu på senare tid så är det folk som är upprörda. Liksom. Men,
ja,
men det är ju så liksom... Efter sociala medier så är det ju så att om någon säger håll käften hora, då kommer det vara liksom kändisar som rasar mot hans sexistiska utbrott. Och då blir på sociala medier och då blir det en nyhet i kvällspressen och så kommer det sprida sig liksom varv efter varv. Medan då så var det säkert några kändisar som blev upprörda över det men som inte hade liksom någon plattform direkt då att uttrycka sig.
Precis, att det kanske inte fanns samma vinning i det heller. Liksom nu finns det ju folk som då livnar sig på att leta upp saker och liksom att det genererar ju då besök och följare och klick.
Ja.
Så att det, vem vet, Per Holknekt-klippet kanske blir då, det ska ju vara då att dels så kanske det ska vara i samband med att han gör något nytt stort, kanske får en ny succé med någon nya jeans.
Mm.
Så kanske det ska vara lite i samband, för det här med Loa Falkman kom väl lite i samband med att Loa Falkman tog över rollen som Stig i ICA-reklamen.
Aha, okej. Okay.
Jag tror liksom att det är lite kopplat ihop då.
Jo, men så är det ju som när Kevin Hart skulle leda Oscarsgalan, då dök hans liksom tweets upp som folk tolkade som homofobiska.
Ja, precis. Så det kanske Per Holknekt går runt och tänker på att jag ska inte hålla något Guldbaggegalan-tal, jag ska inte ha en för stor succé igen.
Mm.
För då kommer det där håll käften hora-klippet.
Mm. Det var i och för sig inte som Mr. Coolgate. Jo, i och för sig när du blev bokad till Emmaboda.
Mm.
Första liksom det drevet var ju så. Nu, då dök liksom texterna upp till ytan för att de tyckte inte att du skulle få den här framgången liksom. Men, ja, men det andra drevet var inte kopplat till någonting sånt.
Nej, precis. Alltså, det var väl mer att de ställde in då, ville få gig inställda, att de inte tyckte att vi skulle få ha det.
Ja, att de ville ha bort det från Spotify var väl den första grejen och sen liksom växte det. Men det var ju inte så här, nu ska, för att det kom ju fram rätt sent att vi var bokade till Släng dig i brunnen liksom.
Ja, exakt. Det var inte Släng dig i brunnen som utlöste.
Nej, det var inte det.
Nej, precis.
Har du, förresten, jag fick en förhandskopia av den här boken Provokatörerna av Filip Yfter Svensson som...
Just det, som vi båda är med i.
Ja, väldigt mycket. Vi är båda med på omslaget till och med. Men den var skitbra. Det var liksom... Jag kunde nästan inte sluta läsa den. Alltså den är ju så här 300 sidor och sånt. Jag fick den på pdf.
Jag kan berätta för lyssnarna vad det är. Det är en bok som det är en journalist som också är stort. Han gillar comedy mycket och följer comedy. Han har skrivit en bok om då den nya generationens komiker. Alltså då... alltså vår generation kan man säga, om man också kanske räknar in liksom Kringlan är ju kanske då inte vår generation, men våra två generationer
liksom.
Om man säger lite så underground komikerscenen eller vad man ska säga. Det är svårt att säga.
Jag kan läsa upp hans beskrivning av den. Jag tror det är hans. Jo, han skriver så här: den 31 augusti släpps min bok Provokatörerna, ett reportage om stand-up på Atlas förlag. Den är ett försök från mig att ta ett större grepp om humor i allmänhet och stand-up i synnerhet. En kulturyttring som har boomat rejält på senare år, men som ändå är ganska svagt skildrad i kulturjournalistiken. Boken beskriver den svenska stand-upens historia från starten 1988 till poddgenerationen på 2010-talet. Och som en röd tråd löper drevet mot Mr. Cool sommaren 2018. Den handlar kort och gott om humor i raseriets tid, som det heter i baksidestexten. Idag kan man läsa kapitlet om Malmö-scenens framväxt i Sydsvenskan och Helsingborgs Dagblad. Ja, för det var ett helt kapitel som handlar bara om Malmö-scenen.
Okej,
Men sen så är det liksom, det är ganska mycket fokus på, det är liksom... Jag tror att boken kommer bli en hit även bland folk som inte är så insatta i humorsvängen. Liksom.
Nej, precis.
Den påminner ganska mycket om Mikrofonkort av Fredrik Strage, tycker jag.
Om svenska hiphop-scenen runt där sent 90-tal.
Ja, men han går också igenom liksom hiphopens historia och liksom springer in lite vetenskap i det hela och sådär. På det sättet påminner om det, och så följer han liksom... Det kan inte lika mycket att... alltså det är lite mer så att Filip Yfter Svensson gör intervjuer mer än att han hänger med komiker som det skildras i Strages bok då, Mikrofonkort. Även om Filip Yfter Svensson hängde ganska mycket liksom på stand-up-klubbar och sådär. Och backstage liksom under, men han gjorde den här reportageboken.
Han har varit med mig när jag nu håller på med min EP. Så det var senast då frågade han om man fick följa med till studion. Så han var med där när jag spelade in en låt. Färske Prinsen och jag då. Färske Prinsen var ju producent.
Ja, det är med i slutet av boken. Så skildras den. Men, jag tror aldrig, jag vet inte om boken är typ på 300 sidor eller något sånt där. Jag tror aldrig jag läst en bok på så kort tid.
Nej.
Det är ju positivt. Jag tyckte den var skitbra. Ja. Men jag är ju såklart partisk, eftersom det är ju jättekul att läsa om sin egen värld.
Ja, precis. Men jag tror också liksom att i och med att det är inte heller bara komiker, utan det är ju också poddare som också är komiker, men även om man kanske då Den är ju säkert också då väldigt intressant för folk som kanske inte går så mycket på stand-up eller ens överhuvudtaget på stand-up, men kanske lyssnar på någon podd. Så att på så sätt så är den ju lite bredare också.
Men jag ska vara med i något slags, eller det var väl tanken var att det skulle vara ett scensamtal på bokmässan, men nu kommer väl det ske digitalt. Men det var därför jag fick en pdf för att kunna läsa in mig på den.
Men kul att få en liten förrecension då, så att man vet lite på din smak, så att man vet att det blir bra. Det är alltid, man vet ju aldrig hur man framställs ju.
Nej. Det enda som jag fick lite ångest över i den, det var att det står att att du och jag bondade över att Magnus Betnér är dålig. Vilket i och för sig stämmer, men liksom på senare tid så har jag ändå fått mer respekt för Magnus Betnér. Jag tycker han är schysst och han har liksom tagit ställning i liksom, ja, men drevet och avbokningar och sånt där, och jag har börjat respektera honom mer som komiker liksom, men när man började med stand-up så var det liksom det var lite den hans typ av humor som vi tog spjärn mot.
Ja, precis. Och det var ju att dels hade man ju, jag i varje fall inte då sett honom live någon gång heller. Och sen och då var det väl liksom för mest, ja, men det man hade snappat upp var ju lite Parlamentet och kanske någon tv-grej och så. Så att det var ju inte, nu är man ju lite mer, har man ju liksom... med de flesta komiker att man kan säga att liksom vissa saker tycker man inte alls är bra, men vissa andra saker är jätteroliga liksom. Jo,
plus att man kan bli imponerad av hantverket mer nu, ifall man liksom går in på ett konstmuseum och så här, kolla, om man inte alls är insatt i måleri, så kan man ju tycka, för fan, jag gillar inte alls den här typen av konst, liksom. Det här barocka, bruna skiten, liksom. Mm. Men om man sen börjar måla själv så inser man, för fan, vad skickligt gjort det är, liksom. Även om det här inte är min, även om det här inte är min uttrycksform, så liksom kan man imponeras av hantverket.
Ja, precis. Och det har man ju mycket mer nu då, när man själv har liksom stött på massa problem och gått i fallgropar och även själv också gjort gig där man kanske inte själv tyckt att ens skämt är jätteroliga.
Nej, just det.
Men man har gjort det för skrattens skull liksom, för att man vet att det blir svårt att komma undan med de här skämten som jag tycker är roligast, så
man blir väldigt ödmjuk. Nej, alltså jag blev ödmjuk på många sätt när jag började med stand-up, för det var liksom komiker jag tyckte var pissdåliga som fick så jävla mycket mer skratt än jag, och det var inte så att jag kunde, och det var liksom så här, för jag visste verkligen inte hur jag skulle få skratt i början, så det var ju så här, bara, fan, de har ju ändå den här förmågan att få folk att skratta, vilket jag inte hade i början.
Ja, precis.
Men sen det som lindrade mitt dåliga samvete lite var ju att Magnus Betnér var rätt snabb med att säga att han inte tyckte att vår låt var rolig, och kanske till och med att han inte tyckte att vi var speciellt kul som komiker.
Ja, jag vet inte. Jag vet att han ändrar sig ju där med låten.
Ja,
att
jo, till slut sa han.
Ja. Det var det som jag nästan hade svårast med, för när folk liksom skulle hålla med en, men var tvungna att lägga in att de inte gillar låten. Så att ta mer illa upp av det, sluta säga. Alltså,
jo, jag förstår inte heller kollegor, hur liksom. Ja, och kollegor, och även folk som liksom... Alltså så här, nej, men Alex Schulman tror jag blev citerad i boken också, så att han lyssnade på låten med stigande äckel och förstod inte vad det roliga var, men han var ändå sån, men man kan ju stängde av, och det kan man göra, och låta det stanna där liksom. Men jag förstår verkligen inte, alltså, hur man kan lyssna, alltså så här, som han är ju liksom inte, han är inte totalt blåst. Så då förstår jag inte hur man kan lyssna på en sån låt med ett stigande äckel och inte se vad som är roligt med det liksom.
Det är nog det är nog lite spefogare, alltså det är nog för att hålla sin egen rygg lite, va?
Kanske,
alltså,
ja,
men man måste ju, jag tänker att det stigande äcklet måste han ju förstå att det är. Bara om någon känner ett stigande äckel, så är det ju
det är roligt. Ja, men jag tror att det kan stämma faktiskt. Att han kände ett stigande äckel och inte förstod vad det roliga var.
Ja, jo, det är möjligt. Men kul att boken blir bra. Den släpps i slutet av månaden, va?
Jag tror faktiskt, jag har så dåligt sifferminne, men jag sa tidigare när jag läste upp hans Facebook-inlägg, så sa jag vilket datum det skulle släppas.
Ja,
jag tror det
ska bli...
Det går förhandsbeställa på Underjords hemsida. Är det underproduktion.se eller är det... Under produktion hemsida. De kanske har två olika hemsidor nu. Det finns underjord.nu.
Jag tror det är två skilda grejer nu för tiden. Mm. Så underproduktion.se ska det väl vara då, ja.
Ja, är det... de kan vara två olika företag till och med. För det var ett korfel jag upptäckte. Så om inte boken är tryckt ännu så ändrar att Simon Chippen Svensson inte är vd för underjord utan för underproduktion.
Just det, ja precis. Mm. Det kan ju vara också ett medvetet fel bara för att man vill förenkla det lite för att det blir för förvirrande annars.
Det tror jag inte. Det känns som att folk vill ha sina fakta rätt.
Jo, så är det väl. I poddar ibland så kan jag för enkelhetens skull liksom för att det ska bli för... Och jag har haft två gröna leguaner i mitt liv.
Mm.
En som heter Rocco och en som heter Snorre.
Mm.
Och med de båda har det ju varit olika roliga händelser. Mm. Men någon gång så har jag liksom lagt en Rocco-händelse på Snorre. Ja. För att det blev för mycket liksom att förklara.
Ja.
Om jag skulle i den historien också nu helt plötsligt ta upp ytterligare en leguan och berätta den historien om den leguanen. Så att då gjorde jag så för enkelhetens skull. Men då kanske du hade så här ringt till mig så att jag har ett litet korfel här i senaste podden.
Nej, jag tycker det finns olika gränser där. För alltså, ja. Om man säger att om man skriver en reportagebok, en faktabok eller tidningsreportage, då är man på en nivå av liksom att man vill ha rätt fakta. Och sen på andra plats kanske kommer när man har ett vanligt samtal. Och redan i vanliga samtal så kan jag tumma på sanningen. Om det är till exempel så här att Adam Svanell har berättat om en kille han kände som hade en släkting som sa så här det finns alla möjliga grejer som svar på allting. För egentligen så tror jag det är så att Adam Svanell har träffat en kille som har en släkting som har sagt där. Men för att förenkla det så säger jag så här, en kompis släkting brukade säga det finns alla möjliga grejer. För att det är så onödig information i ett vanligt samtal att lägga till att det var Adam Svanells kompis släkting.
Jag håller med.
Så då brukar jag bara säga att det var en polare släkting som sa det. Men hade jag skrivit en biografi eller liksom om jag skrivit en reportagebok eller en artikel där man ska liksom då hade jag ändå i det sammanhanget försökt ta reda på vem det var som hade sagt det här citatet och jag hade inte skrivit att det är en kompis till mig var släkting. Men i vanligt samtal, sen så podd kanske är tredje steget, att då kan man ibland kanske försöka göra något lite mer underhållande och förenkla. Och sen stand-up fjärde steget, där är ju totala lögner accepterade. Att man presenterar liksom totala lögner som en sanning.
Jag har brottats lite med det i stand-up ändå. Jag försöker ju då så att säga ljuga så lite som möjligt. Men jag har ju absolut inga problem med om någonting har hänt en kompis kompis att då kan det absolut ha hänt en kompis. Jag skulle inte säga att det har hänt mig, tror jag. Och sen försöker jag då att kanske istället för att hitta på det som en historia som har hänt mig eller någon som jag känner, att berätta det mer som ett påhittat scenario liksom. Att så här, det hade varit kul om någon känner någon som alltid är precis.
Men jag tycker redan, för att när man ska återberätta någon händelse, då man kan ju omöjligt minnas exakt replikskiftena.
Nej.
Och så att redan där så frångår man ju sanningen lite.
Ja. Det är inte någon sån princip att, som jag har. Jag vet vad någon Grizzly kände någon rappare som han rappade med. Som sa att han ville alltid vara ärlig när han rappar liksom.
Mm.
Och så och så stod de och rappade då i studion, och så rappade han väl kanske så, jag har en femma i fickan. Och så sa, nej, jag måste ändra det, för alltså, jag hade väl en femma i fickan när jag skrev det, men jag har inte det nu, så det känns fel.
Ja, men ibland, alltså, jag kan förstå den här, för alltså, autenticitet känns rätt viktigt. Alltså de komikerna jag gillar mest, alltså så här, jag menar, Bill Burr och Louis C.K. och sånt där som kör ganska sannings, alltså så här, trovärdiga grejer. Och om liksom det ruckas på den autenticiteten, så tycker jag det blir lite tråkigare.
Jag har
själv varit sån också med just raptext och så här. Jag tycker liksom att skryt blir bättre när det är lite mer trovärdigt. Alltså så här, när vi gjorde med Far och Son, så gjorde vi låten Utan mig. Så kommer jag ihåg att i början så hade vi skrivit så här, eller Frej föreslöv så här, vi skulle ha resor runt i världen, sedelbunt i näven, slutsålda konserter i alla jävla städer. Så kände jag så här, ja, det stämmer väl att vi reser runt i världen och har en del pengar nu. Och så sa jag så här, vi kan väl säga slutsålda konserter i alla stora städer. För då kände jag så här, men det brukar inte vara stor slutsålt i storstäderna liksom. Men sen precis. Kanske inte alltid om man åker ut till Borås. Så sa jag, visst, vi kan ändra det till det.
Ja, precis. Ja, men det var exakt. Men Göteborg, Malmö, Stockholm, kanske till och med så här Helsingborg och Uppsala. Men liksom när man börjar komma ner då till som du sa, Västerås eller liksom Halmstad.
Men sen det finns ju en gräns för hur mycket ordmärkeri man ska ägna sig till. Så här, slutsålda konserter i alla stora städer, så är det så här, världens alla stora städer har vi inte haft.
Nej, precis.
Men jag kände ändå den autenticitetsviljan där i alla fall.
Jag gillar det, att om det är då uppriktigt skryt, men är det så här skämtsamt skryt, eller så här, det är ju en form av skämtsamt skryt också, men att jag tycker ju om skryt rap när man då bara hittar på roliga punchlines. Då behöver det inte vara någon sanning i det för min del. Det skulle ju vara fruktansvärt det också. Men
i musik har du ju mindre krav på att saker ska vara självupplevda när du berättar.
Ja, inget överhuvudtaget.
Nej, det är rätt roligt. Jag tuppte med det någon gång, alltså, att så här, ibland har Mr. Cool fru och barn, och ibland alltså det kan vara i samma rad nästan.
Ibland samma ibland låt i alla fall. Och ofta i samma låt liksom.
Ja, det blev mer såhär Tex Avery, tecknad filmkaraktär liksom, att såhär att man exploderar och blir helt liksom svart i huvudet i ena, och sen så bara klipp till nästa scen, då är allting som vanligt igen.
Ja, precis. Men nej, jag har inte samma krav på det där. Och sen liksom det på, alltså så här, i och med att det finns ju ett sätt att dra skämten utan att liksom säga att de är självupplevda, så känner jag inte behovet av att av att säga att det är jag, för att det blir liksom, man kan ju då också måla in sig ett hörn med att man tappar publiken i att man liksom i ett tidigt skämt har sagt att man har fru och barn, och sen i nästa skämt så är man ute på Tinder.
Då blir det ju. Men jag även så här liksom, jag hade ett upp, jag körde på Under jord förra veckan. Och då hade jag ett sånt skämt som var uppenbart liksom ett skämt som jag bara, för jag körde rätt självbiografiskt material. Men sen hade jag ett skämt om att jag ströp ihjäl en hora. Och då som var liksom uppenbart skämt, men då så la jag ändå till så här, skämt och sido, och så fortsatte jag. Men, och jag lyssnade på den inspelningen efteråt och hörde Johannes Finnlaugsson skratta åt det i bakgrunden, och då gissade jag på att han skrattade att så jävla meningslöst att du berättar att det var ett skämt liksom.
Ja,
men jag kände ändå för att liksom hålla det rätt autentiskt, skämt och sido. Sen tyckte jag väl också att det blev en komisk effekt åt att säga att man har strypit en hora till döds och sen lägga till ett skämt och sido.
Ja, exakt. Nej, det är också att man... alltså jag har inga problem. Alltså om, jag, om man säger i sammanhanget så här, till exempel du och jag kör ju lite så här korta one-liner och skämt ibland. Då brukar jag så här, säga det. Nu, jag har några korta skämt jag tänkte köra. Och typ ta upp en lapp eller ta upp mobilen och läsa dem. Och där har jag liksom där kan du där är det där tycker jag det är tydligt att det här är inte så självupplevt utan det här är bara att jag har suttit och skrivit ett skämt liksom. Det, då kan det vara precis vad som helst.
Ja, men du men, går ut ur illusionen på något sätt, eller om jag ska kalla en illusion om att allt är sant, men du går ut, du bryter av, så här är avtalet, här kommer någonting jag har skrivit, och så får man läsa det du har skrivit liksom.
Ja, precis, ja. Så det har jag inga problem med att göra liksom. Så därför känner jag aldrig så här att det här skämtet hade varit så roligt att dra, men det är ju jag har ju inte upplevt det själv.
Nej.
Så jag kan inte dra det, utan du bara hittar ett annat sätt att kunna dra det liksom.
Men hur känner du? För jag tycker det här är rätt intressanta hårklyverier. Nej, men för att ifall jag haft en dialog i en butik till exempel, och den dialogen har varit rätt rolig, och sen så kommer jag på ett par extra tags som jag skulle kunna ha sagt men som jag kanske inte sa, då känner inte jag, eller då känner jag att man förstör lite om man säger så, men då skulle det vara jävligt ball om jag sa det och det. Om man lägger till det.
Nej, det har jag inga problem med att man liksom punchar upp en sån liksom en grej. Det tycker jag inte. Jag tycker till och med liksom att om man är med om någonting, Att man liksom, om man då kommer på, om man går därifrån och kommer på det här skulle jag sagt. Alltså,
det kan också liksom vara, det skulle vara jävligt ball om den andra i butikspersonalen hade sagt det och det liksom. Men jag tror ändå
Nej, det har jag det, sen är det väl liksom så här att man vet när man ser det eller hör det, om det är att man liksom, men alltså, nu är det ju liksom också att jag har ju hamnat lite nu i rollen i det här samtalet som den som har regler och så. Jag har ju inga regler, det är mer liksom en liten alltså som en liten känsla jag har vad jag typ gillar bäst att göra själv liksom, vad som känns bäst och vilket som jag tycker är enklast också, att för då behöver man ju aldrig tänka på vilka skämt som passar ihop och sådär, eftersom allting går ju i linje med en själv då, att man behöver inte så här sitta och fundera på just det skämtet kan jag inte köra samma kväll som jag kör det här skämtet.
Nej.
För de är ju motsägelsefulla. Så att det är ett sätt också att hålla skämt så att skämt aldrig blir liksom i konflikt med ett annat skämt eller att de kan bli utdaterade.
Jo, det finns väl ett uttryck som är så, den som ljuger måste också ha ett väldigt bra minne. Att man måste liksom förhålla sin story konsekvent.
Det kan vara bra så om man är en sån här minnesforskare som hjälper folk med med minnesövningar och så, och hjälper folk att få bättre minne. Att det är en bra slogan. Att man försöker sälja in minnesövningar. Så här, gå på kurs på den här minnesövningen. Och så har man det som sälj. Punkt då liksom.
Det är bättre att på att ljuga.
Du kan ljuga hur mycket du vill liksom.
Jag kommer ihåg, min morsa hade varit på någon sån hälsobrunn med sitt jobb på någon liksom kick-off eller något sånt där.
Ja.
Och då var det en lång lista på vad det här liksom vattnet från hälsobrunnen, vad det skulle vara bra mot liksom. Det var en lång jävla lista. Men att jag kommer ihåg att jag läste igenom den, och att hypokondri fanns med där i mitten någonstans. Att det vattnet var även bra mot hypokondri.
Det är ju bra för folk med hypokondri. Det är ju liksom inbildningssjuka. De är väl också sådana då som jag också. Så funkar väl placebo rätt bra i regel också på.
Just det.
Så att om man då bara skriver så här, ta det här pillret, så alltså jag vet inte om det, jag har inte kollat upp om det stämmer, jag bara tycker att det borde liksom vara besläktat, för hypokondri är ju en form av då negativ placebo som väl då heter decebo eller dasebo eller docebo eller något sånt. på sätt och vis. Men jag vet inte.
Specialisterna. Bara killar.
Fan, det kändes som att vi kom inte så långt på Albins bröllop. För vi skulle börja berätta om talet, att det var lite roasty stämning som blev ett långt sidospår. Men vi kanske får fortsätta med det om vi får lyckas få med Albin snart igen i podden.
Om vi hinner innan han åker iväg på bröllopsresa.
Ja, det har jag missat lite att de skulle.
Jag vet inte, för det är väl, jag tror de har skjutit på det med pandemi och så. Precis. Men jag vet faktiskt inte riktigt, de kanske åker på någon liten tripp, va? Det vet man inte. Det är ju så idylliskt och fint där ute, så att det är lite slöseri för dem att resa inom Sverige. Alltså om du skulle ta en sån tripp inom Sverige då är det ju typ den här Albins föräldrars gård.
Jo, det är ju typ skitfint, det är ju verkligen idyll. Men man fattar att de vill komma iväg, så att liksom inte de har samma människor och samma miljö runt omkring sig om de ska åka på en bröllopsresa.
Ja, det är sant. Men vi kan fortsätta. Vi lämnar det som en cliffhanger då. Hur gick egentligen talet för specialisterna? Och har vi någon mer cliff? Alltså jag tänker på så här, de här gamla så här, alltså sent 80-tals såpoperorna, de tidiga svenska såpoperorna, att då brukade vi komma in en sån röst hur gick det egentligen för Margareta på arbetsintervjun, och Oscar, kommer han lyckas vinna på hästarna? Det får vi reda på i nästa avsnitt av Grannar och vänner.
Körde de det? Jag måste ha det i parodisammanhang, men det kanske de gjorde.
Kan ju vara parodi också. Jag vet att Lorry hade det lite som parodi i sin sån de hade en.
Jo, men jag har vagt med om att jag hört det på allvar i någon, kanske till och med i barn, alltså så här, typ julkalender för barn eller något sånt, att där.
Ja, eller precis, julkalender för barn, Ebba och Didrik, skulle det kunna vara något sånt i Ebba och Didrik?
Jag vet inte.
Nej.
Men jag vet inte, men jag är inte helt hundra. Men det kan vi ha som en sån cliffhanger. Sen tänkte jag också på du som är noga med ord och sådär ibland. Översättningen såpopera. Borde det inte bli trollopera?
Det tycker jag också. Soap opera då var det väl att de gjorde reklam för tvål, va? Och såpa är ju inte, det är ju en form av tvål. Men i så fall kanske såpa-opera.
Ja.
Förkortar man såpa, såp och man gör
det kanske man skulle göra. Men det är väl mer att det borde ju heta tvålopera om man ska översätta såp-opera.
Ja, precis. Och såp...
Fast de gjorde väl se reklam för Grumme tvättsåpa väldigt mycket när det var svenska såp-opera. Som vi då kan kalla dem eftersom det var en del såpa-reklam.
Just det. För det, just det, det är den hund som står på den lilla skärgårdsön. Jag är bättre för
världen. Det tycker jag verkar bra för framtiden.
Just det. Men det gick inte så bra. De räddade inte mycket. De var Grumme. Det var blivit sämre och sämre.
Men om alla hade använt Grumme så hade vi så hade vi lyckats just nu med miljön. Det hade inte varit med.
Men tvålopera sägs ju också.
Ja, det är
vissa säger ju tvålopera också. Och jag minns när dokusåpa kom, då trodde jag väldigt länge att det var dockhussåpa.
Det har jag sett någon skriva också i text. Dockhussåpa.
För att det var ju liksom
Man Big Brother då, Big är ju en dockhussåpa
och så, liksom, att det var som ett dockhus lite att någon lekte med de här deltagarna som om de var dockor i ett dockhus.
Ett duckigem.
Så det är egentligen båda två funkar idag.
Ja.
Vad ska man göra då? Lyssna gärna på min podcast som jag har med min heterosexuella barndomskompis Jerry.
Förmodligen heterosexuella.
Ja, precis. Han har inte sagt det till mig. Mm. Så här, men jag gör en gissning bara då. Anton Magnus som podcast. Så lyssna på den. Nytt avsnitt släpptes idag då, så kanske för 4 dagar sedan när ni hör på detta.
Mm. Arkivsamtal kan man också lyssna på.
Arkivsamtal ska man också lyssna på. Inomhus har en podcast och pratar lite film och tv-spel och serier och sådär. Och jag tror inte, jag har nog faktiskt inget gig inplanerat just nu. Så
nej, jag har inte så mycket gig heller. Inte lite Laughouse kommer så småningom och sånt där. Men följ oss på sociala medier så kommer ni få reda på det mesta i alla fall.
Ja. Och hoppas ni har haft lika kul som vi har haft.
Ja.
Alltså helt okej, roligt
i livet.
Ja. Så hörs vi igen nästa vecka. Mm. Och kanske då med Albin så blir det bröllopsspecial.
Kanske det.
Mm. Då finns det bara en sak kvar att säga.
Rabba-dabba tip-top.
Rabba-dabba tip-top.
Kommer du ihåg var du var förra sommaren?
Kommer du ihåg när du lyssnade på specialisterna?
Kommer du ihåg när du var på ett jättekalas?
Kommer du ihåg det, va?
Specialisterna, baby.
Summer's just around the corner, so give your body the care it deserves with Osea's best-selling Andaria Algae Body Oil. Created by infusing Andaria seaweed in barrels of botanical oils, it leaves skin silky soft and glowing. Plus, it's clinically proven to improve elasticity and deeply moisturize without feeling greasy. It's safe, clean, vegan skincare. Get 10% off your first order at OseaMalibu.com with code GLOW, plus free shipping on orders over $60.